Nu ska vi börja predika. Och här är min första fråga, eller min första liksom påstående här. Som jag tror vi delar med många människor i Finland. Vi tror på Jesus. Det är många som tror på Gud. Och sen så gör man så gott man kan. Eller hur? Det är typiskt finländskt det här. Lite sist så gör man så gott man kan. Och det räcker långt förstås. Men för den kristne så räcker det inte. För det leder till fruktansvärt tråkiga följder om man gör så där. Man tror på Jesus och gör så gott man kan. Då kan man hamna i det ena diket eller det andra diket som vi just ska se. Och jag menar alltså att det finns ett alternativ. Och det alternativet är att man tror på Jesus och man samarbetar med den helige ande. Det är egentligen hela predikan. Välj det ena eller det andra för ditt eget liv. Och vi ska tala om två konsekvenser av det här första. För det är så hemskt vanligt sätt att tänka kring att vara en kristen. Att tro på Jesus. Det är att man ska tro att Jesus är vår frälsare. Och sen får man klara sig så gott man kan. Eller hur? Och de som är lite duktiga, de är glada över att de är duktiga. Och de som inte är duktiga, känner sig fördömda. Och det var Jesus som faktiskt tog fram den här i en liknelse som han hade. Vi ska läsa den här. Kanske vi läser den tillsammans för att det är alltid bra att också få in det här genom sin egen läsning. Vi läser alltså från Lukas 18, 10-14. Det är Jesus som berättar så här om två män. Vi läser tillsammans. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad. Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Syns inte på skärmen, men det avslutade texten. Jesus berättar om två män som båda trodde på Gud. Båda gick till templet. Båda gick för att be. Eller hur? Så det hade de gemensamt. De trodde på Gud. Och de bad till Gud. Men de hade väldigt olika syn på sig själva. Och båda var offer för det här resonemanget. Man ska tro på Gud, ja. Och sen ska man försöka så gott man kan. Och farisén, han tyckte ju att han lyckades ganska bra, eller hur? Han började lista allt det där han inte var, allt det där som andra var, det här som de där brottslingarna och ja, rånare och äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Han var nog uppmärksam på vem som var med i kyrkan, så att säga, i templet på den här dagen. Och så där fanns en publikan som han mycket väl visste vad han sysslade med i veckan och tyckte att han skulle egentligen alls borde komma hit. Men han tackade ändå Gud för att han inte var som den där publikanen. Jag undrar hur många av oss som någon gång har varit som en farisé och tänkt, nå, jag är nu i alla fall inte som han. Och jag gör nu inte i alla fall som hon. Så nu är jag nu ganska bra ändå. Är det någon? Nej. Jag har känt så någon gång ibland. I alla fall. Tyvärr. Får jag erkänna. Och så är publikanen där. Och han visste ju vad han gör i veckan. Och han visste att han inte lyckades så bra. Och han kanske inte ens liksom, han hade gett upp ens det där att försöka vara en duktig gudstroende man. Så han tänkte, men när jag inte lyckas så kan jag försöka ta ut det bästa av det här livet. Jag försöker skaffa mig mycket pengar så jag kan leva det goda livet. Men det grävde ändå inom honom att han nog ändå inte nådde upp till det som Gud krävde. Och här har han nog en väldigt bra självinsikt i den här berättelsen, eller hur? Och Jesus bekräftar ju det också. Att när han kom till templet med den här attityden, Gud hjälp mig, så går han hem mer rättfärdig än den andra. Och jag tror att vi också kan känna igen oss med publikanen, eller hur? Ibland så känner vi oss nog inte alls som att vi har lyckats. Vi har inte alls nått upp till de ideal och de så att säga, värderingar som vi faktiskt bejakar och som vi vill leva efter. Och ändå så märker vi att vår egen själviskhet eller våra egna känslor driver oss och gör, säger saker, tänker saker och handlar på ett sätt som vi vet är fel, men det bara blir. Och vi får brottas med vår egen otillräcklighet, vår syndfullhet, vår benägenhet att halka ner i vissa saker igen. Det finns samtidigt också en fälla här, att man faktiskt ofta känner sig fördömd. Som farisén gjorde helt berättigat, eller publikanen gjorde helt berättigat. Och ni vet, när Jesus mötte människor så var det ofta så att du är förlåten, gå i frid och synda inte här efter. Det fanns liksom alltid ett val för alla människor att komma till Jesus, få förlåtelse och sen leva ett annorlunda liv. Vi ska se på det här lite, hur det där kan gå till. Det är så här att om vi har nått fram till den här självinsikten som publikanen har, så finns det hjälp för oss. För i sen hade på något vis stängt av hjälparen. Han hade liksom tänkt så här, om jag fyller de här reglerna, de här uppmaningarna från Toran och alla de här föreskrifterna, om jag fyller allt det här, då är jag perfekt. Då är jag perfekt. Då är jag bättre än alla andra som inte gör det. Och publikanen hade tappat det här. Han fick inte liksom vara med i den klubben. Jesus han kom hit till jorden och visade hur man kan leva ett liv utan synd, utan att det här han ger efter för allt det här som drar iväg med oss. Men han var aldrig ensam. Det han gjorde han i samarbete med den helige ande, eller hur? Och han påpekade här många gånger att om ni ska kunna göra någonting så måste ni bli uppfyllda av den helige ande. Och det är det här vi ska prata om lite idag. Och vi ska lyssna till vad Jesus säger om det här. Jesus som ju hade varit den store mästaren och herren, som hade gjort under och tecken, men som ödmjukade sig inför lärjungarna och gav dem ett exempel på hur man är störst, ju när man tjänar andra. Och vi ska titta på vad han säger i Johannes 14. Jag ska be fadern, säger Jesus. Han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ni vet, lärjungarna hade varit med Jesus i 3 år. De hade lyssnat till honom, de hade pratat med honom, de hade frågat honom. Och de hade ändå på något sätt ändå hela tiden var det några steg efter Jesus. Han sa, förstår ni inte ännu det här? Tror ni inte ännu det här? Hur är det med er tro? Det tog lång tid. Han fick ha tålamod med dem. Och det här brukar jag alltid trösta mig själv med när jag inte alltid fattar saker och ting. Utan Gud får ha tid att jobba med oss. Han vill ge oss en hjälpare som hela tiden är hos oss. Och det här är på något vis det som vi vet. Vi vet det här. Vi bejakar det här. Jo, det här har vi hört ända sedan vi kom med i församlingen. Har vi ju hört om den helige ande som vår hjälpare. Men frågan är ju det. Vad är det vi lever i? Lever vi i veckan med vår hjälpare? Med honom som kan förklara saker, som kan visa oss saker, som kan påminna oss allt det där. Så det är den här lilla utmaningen jag vill ge åt oss idag. Det är det. Lever du så som du tror? Lever du tillsammans med den här som kan hjälpa dig när du kommer i de här valsituationerna, när du inte vet vad du ska göra, när din egen trötthet och dina känslor börjar liksom sätta sand i maskineriet? Vem delar du det med? Delar du det med honom som alltid är hos dig? Det här var det mest revolutionerande som skulle hända i historien. Det var att Jesus skulle döpa människor i helig ande. Det var något som aldrig hade hänt förut, eller hur? Den helige ande hade nog verkat genom vissa människor. Men nu skulle det hända någonting som skulle revolutionera allting för oss också, 2000 år senare. Jesus han fick ju jobba det här, han fick ju hålla ett långt tal för att förklara för lärjungarna vad som skulle hända. Jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er, men när jag går bort ska jag sända honom till er. Hur många är det som brukar tänka ibland så här, tänk om man ska få vara med på Jesu tid, fått se alla under, fått se när han gick på vattnet, när han stillade stormen, när han väckte upp Lazarus ur graven. Wow, vad det skulle ha varit häftigt att vara med, eller hur? Det är många som skulle vilja vara med där, både vara i Israel och fått vandra med Jesus. Och ändå säger han att det är bäst för er att jag går bort. Det sa han åt dem som hörde, var med honom då. Så det fanns ett läge där det faktiskt blev bättre när Jesus inte var där och gjorde alla de där undrarna. Det kunde de inte förstå, naturligtvis inte. Och inte förstår vi det riktigt så lätt heller. Om vi inte förstår vad han säger. Att han säger att det kommer en hjälpare som alltid kommer att vara med er. Jag kan inte vara med er alltid. Jag kan inte vara med er överallt. Men det kommer en hjälpare som aldrig kommer att lämna er. Har vi förstått det här? Har vi förstått det här? Att den helige ande faktiskt är med oss hela tiden. Hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er allt om allt vad jag har sagt er. Det är ju därför vi kan läsa Bibeln, tror jag. Läsa vad Jesus undervisar. För att den helige ande var där och påminde evangelieförfattarna. Vad hade Jesus sagt? Och nu får vi läsa det i Bibeln 2000 år senare. Och här finns ett mönster naturligtvis. När vi läser vad Jesus har sagt och den helige ande är med oss och påminner oss och lär oss och visar oss. För ni vet ju hur det var med Jesus och lärjungarna. Och genom vi tänker att det skulle vara den ideala situationen för oss också. Så ska jag ta er ur den villfarelsen. De lyssnade på Jesus. Och han berättade liknelser. Så förstod de inte vad det menades. Så satt de på kvällen och förklarade. Så här betyder liknelsen. Jo, det var så här med seden som såddes. Det var Guds ord. Och det som föll på vägen. Ni vet det här. Han förklarade det här. Och ändå fick de fråga och fråga och fråga på nytt igen. Så de hann ju inte lära sig allt han berättade. Men det här skulle den helige ande hjälpa dem med. Okay? När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern. Då ska han vittna om mig. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd, för de tror inte på mig. Om rättfärdighet, för jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, för denna världens furste är dömd. Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Här kommer det fram en sak som jag tror att vi ibland inte riktigt greppar. Det är ett stort mysterium. Hur fadern, sonen och den helige ande är så ett. Att när vi ser Jesus, när de såg Jesus. Det var Filippus, tror jag, en av lärjungarna som sa, visa oss fadern, eller hur? Åt Jesus. Och då säger Jesus, Filippus, hur länge har jag varit tillsammans med dig? När ska du börja förstå? Att när du ser mig, då ser du fadern. Och då kommer Jesus och säger, jag ska sända er den helige ande och han ska ta av mitt. Ja, han ska ta av faderns. Jo, för allt det här, vi är ett. Så när den helige ande kommer, då är det jag som kommer. När den helige ande kommer, då är det fadern som kommer. Förstår ni? Den helige andes enhet med Jesus och med fadern är så total så vi kan inte skilja dem åt egentligen när vi möter någon av dem. Eller hur? Det är lite större än vad vi kan greppa. Och inte tror jag vi behöver greppa det heller. Men det vi ska förstå är det att Jesus har sänt den helige ande för att han vill vara närvarande i våra liv. Hela tiden. Och då kan vi ta en liten självtest här nu då. Förra veckan, hur en vecka hade du? Var den bra, var den dålig, var den jobbig? Och så vidare. Upplevde du Guds närvaro i din vecka? Oberoende hur den var. Ja, nicka här, det är bra, fint. Och jag tror att vi ska kunna uppleva Guds närvaro på olika sätt. För mig, jag hade en jättejobbig vecka faktiskt. Jag var jättetrött. Lyckligtvis så hade jag timmar innestående så jag kunde ta ett par dagar ledigt. Och det har gjort väldigt gott åt mig. Helt mänskligt behöver man få vila emellanåt. Men det som har gjort revolution i mitt liv, nu ska jag tala om det för er. De senaste åren faktiskt. Jag ser liksom, när jag tittar bakåt, hur stor skillnad det är. Och det var det att jag för några år sedan tog ett beslut att jag ska aldrig stiga upp, eller jag ska aldrig börja med någonting förrän jag har läst i Bibeln. Börja min dag tillsammans med Bibeln och med den helige ande. Vad finns här? Finns här någonting som du vill visa mig, lära mig? Och ibland så är det som sagt inte så saligt där första minuterna. men jag märker att det finns saker jag har läst på morgon som kommer igen på dagen. Och jag märker att det blir en dialog med mig och Gud genom det här ordet jag läser. Och jag märker att det finns ett inflöde av goda ord från Herren i mitt liv. När jag gör mig besväret, håller fast vid den här liksom egna personliga andaktsplanen, om man säger så, och matar min själ med Guds ord varje dag. Det låter ganska banalt, men det är ganska sant, den här barnsången som jag lärde mig på lägre när jag var liten. Läs din bibel och be varje dag om du växa vill. Det är fortfarande lika sant. Så att det är liksom på något sätt det här. Upplever du att den helige ande är långt borta, Gud är långt borta, Gud kommer inte egentligen med någon hjälp i veckan. Då finns det bara liksom ett sätt att liksom göra någonting åt den saken. Jo, det är att du söker Herren varje dag. Och han låter sig finnas. För ibland väntar vi att Herren kommer därifrån. Eller därifrån. Genom den där människan. Eller den där kyrkan. Eller den där programmet på tv. Eller den där kampanjen i ishallen. Eller whatever. Det har varit allt möjligt. Och det kan Gud kan använda allt det där naturligtvis. Men även om du aldrig far någonstans eller lyssnar på någonting annat än vad du får i din egen andakt med Herren, så finns han ju där för att tala till dig varenda dag. Det här är jag fullständigt övertygad om. Det här har jag upplevt i mitt eget liv och det här önskar jag att vi alla ska få vara med i. Att faktiskt, fast veckan är jobbig, så är Gud där. Och när veckan är härligt skön, så är Gud där. Det är på något vis hela den här poängen med att Jesus sänder den helige ande, det är att Gud är där du är. Och vad kan inte hända när Gud är där du är? Det var ju den här kvällen, sista kvällen, när Jesus samlade sina lärjungar. De hade påskmåltiden, de hade första nattvarden. Han talade om att en ska förråda mig och en ska förneka mig. Och ni ska alla spridas hit och dit. Han tyckte om att äta tillsammans med lärjungarna. Han gjorde det före sitt lidande. Han gjorde det efteråt också. Efter uppståndelsen. Vi har pratat om det tidigare här. Hur han fixade frukost på stranden när Petrus och gänget hade varit ute och fiska. Och i Apostlarna 1:4-8 så står det igen om en måltid tillsammans med apostlarna. Det kanske är så här. Att dels så var det ju så här att det är ett uttryck för gemenskap när man äter tillsammans. Vi hör ihop. Det är naturligtvis nödvändigt att vi äter varje dag, för annars blir vi hungriga och på dåligt humör och ja, svaga i längden. Så det är naturligt att man äter och då sitter man och pratar. Men på något vis då tror jag ju också det här att vi är faktiskt lite mer mottagliga ibland för samtalet när vi sitter och äter. Därför tror jag vi ska äta mycket mer tillsammans. Nåja, det var en liten sidospår. Jesus säger då så här. Och det här är alltså efter uppståndelsen. Det är nog ganska färskt. Det är det här turbulenta, hela det här chockartade lärjungarna hade varit med om. Och nu var han då tillsammans med dem. Och han hade ju före den här kvällen, då hade, före han blev tillfångatagen och sedan korsfäst, så talade han om att det ska komma en dag när den helige ande kommer till er. Och nu upprepar han den här saken. Det här var viktigt. Själva verket var det här det allra viktigaste. Näst efter försoningsdöden som Jesus har gått för oss, gett oss, så är den helige ande. Det är själva verket det som ger oss livet. Han säger så här, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. För Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att upprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ser här att lärjungarna fortfarande håller fast vid att det är ju det här riket här på jorden som Jesus ska bli kung i. Men han får säga att, hörni, det viktigaste för er som sitter i Betania idag, det är att den helige ande kommer över er. Eller hur? Vi undrar ibland, vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Och Jesus säger, vänta på den helige ande. Lyssna på den helige ande. Låt den helige ande leda er. Vi läser också vad som hände på pingstdagen. Jo, när de var samlade där, så kom det plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Och så talade han om hur Jesus är uppfyllelsen av löftena som judarna ju trodde på. De väntade på Messias och han bevisade liksom i sin predikan hur Gud hade sänt Jesus. Och den här Jesus som de hade dödat hade uppstått. Och deras starkaste vittnesbörd var det att Jesus hade besegrat döden. Jesus hade bevisat sig vara Guds son, Messias, eftersom han besegrat döden. Och det var det som var deras vittnesbörd, att tro på Jesus. Och när de då hörde honom så blev de ganska till sig. Och jag tänkte på det här faktiskt i morse när jag tänkte på den här bibelstället. Vi tänkte att det var fantastiskt när den helige ande var Petrus, så då trodde alla 3000 på en gång. Men jag ska tala om för er vad som egentligen hade hänt. Under 3 år hade Jesus gått omkring. Han hade botat sjuka. Han hade gjort under. Han hade hjälpt människor. Han hade undervisat. Och ni vet, ibland så var det tusentals och ibland så försvann alla människor från Jesus. Men det fanns tusentals människor som hade hört Jesu undervisning. Och jag tror ju att det var de människorna, många av de här, som hade nu när Jesus hade dött och uppstått och Petrus står och vittnar om uppståndelsen, så tror jag att bland de här tusentals människorna som stod där och lyssnade så var det många som fick liksom slanten föll ner. De hade hört Jesus. De hade kanske vågat tro på Jesus lite. De hade inte riktigt liksom fått grepp om det där. Men när Petrus i andens inspiration står och förklarar för dem vad som hade hänt och vad Jesus hade gjort och vad som nu håller på att hända här, då var det som de förstod. Ja, men är det sant? Det här vill jag tro på. Och så beslöt de sig för att göra någonting. De kom och frågade Petrus och de andra lärjungarna, eller apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. För er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Vad är det Petrus säger? Omvänd er. Och för att visa att ni har omvänt er, låt döpa er. Och vad händer sen? Då ska ni få den helige ande som gåva. Det här har också blivit då en del missförstånd genom historien kring det här. Eller hur? Vi har det här att man betonar fel saker. Eller man läser in saker i det här som jag tycker inte resten av Bibeln bekräftar. Men vad är det som Petrus säger? Omvänd er, tro på Jesus och låt er döpas i Jesu Kristi namn. Och dopet var ju en överlåtelse till någonting. Överlåtelse till Kristus. När ni tror, omvänder er och tror och låter döpa er, då får ni era synder förlåtna. Och när ni får era synder förlåtna, då är ni i läge att få den helige ande som gåva. Så det är ju inte så här som vi tyvärr ibland man tror i Finland. Att när man blir döpt så får man den helige ande. Eller när man blir döpt så blir man frälst. Och det har egentligen lett en hel del konstigheter, tycker jag, i det lutherska Finland, om jag får säga som det är. Att man tror för mycket på själva dopet, så det inte längre ens behövs någon tro där. Utan det är den här handlingen som frälsar. Och så finns det här andra steget då, att man tror att i det här dopet, eftersom Bibeln, Jesus säger sådär, Petrus säger sådär, inspirerad av den helige ande, så får man den helige ande oberoende. Vilket då blir konsekvensen att de här små barnen som inte vet någonting då, så att säga, blir både frälsta och döpta den helige ande. Om man går riktigt långt i den teologin. Men det är ju inte det han säger. Han säger, omvänd er och låt döpa er. Då är ni i läge för den helige. Och det är ju faktiskt också så i Bibeln att det är inte alla som fick den helige ande när de blev döpta. Utan det var ju de som hade börjat komma till tro, de hade blivit döpta. Men de hade inte fått den helige ande. Så när lärjungarna åkte dit sen och så bad de för dem, och så fick de den helige ande. Så det är två olika saker. Det är inte automatiskt, om vi säger så. Och det här tror jag är ganska viktiga saker att komma ihåg. Så man inte liksom blandar mellan äpplen och päron. Det finns nämligen två saker om den helige ande som jag tror är jätteviktigt att inse. Och det första är ju det här. Så här undervisar alltså Bibeln, att våra kroppar, om de sedan är friska eller sjuka, om de är gamla eller unga, de är skapta att vara tempel åt den helige ande. Jag skrev i någon puff för det här mötet att rubriken så här, vad har du gemensamt med den helige ande? Vad tror ni? Vad har du gemensamt med den helige ande? En lite intressant tanke, eller hur? Om vi ska tro det här bibelordet som står så här. Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 6, 19-20. Vet ni inte att er kropp är ett tempel av den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Vad har du gemensamt med den helige ande? Din kropp, ni delar samma kropp, har man hört på maken. Det är en ganska spännande tanke som jag tror vi inte riktigt alltid kan ta till oss. Men samtidigt så vill Gud påminna oss om det här. Att faktiskt när vi omvänder oss, låter döpa oss, så är vi liksom i läge att ta emot den helige ande. Och när vi tar emot den helige ande så tar han boning i vår kropp. Det är lite mer än vi kan förstå ibland, eller hur? Och det är nästan lite mystiskt, tycker vi. Men ändå är det här på något vis en bild på, eller jag vet inte hur konkret man ska ta det, men på något sätt är det liksom, handlar det om hur nära den helige ande vill vara oss. Och det är därför som det är så spännande att vara en kristen. Att när jag läser Bibeln, när jag ber, när jag deltar i gudstjänster, när jag vandrar med den helige ande, så kommer det tankar till mig som jag åtminstone efteråt förstår. Det här var inte mina tankar. Det här var Guds tankar. Vi talar om andens ingivelse. Det är ett gammalt uttryck som kanske inte betyder så mycket för en modern människa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att den helige ande, han är så nära mig och så på något vis ihop ett med min ande, kan ge mig sina tankar. Kan dela sina tankar med mig. Och jag har fullt sjå sedan att liksom lite sortera i tankarna. Att är det här nu min tanke? Är det Guds tanke? Eller är det någon människors tankar? Eller hur? Det där är liksom vår utmaning sedan, att börja lära känna Herrens röst i vårt inre. För om vi lär känna Herrens röst i vårt inre, då har vi ju möjlighet att få den här hjälpen i vardagen som vi nog så desperat behöver ibland. Den andra insikten kommer här. Efeserbrevet 5, 15-19. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndig utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sånt leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Dagarna är onda, säger Paulus. Dagarna är onda. Är det någon som tycker att dagarna är onda idag? I själva verket så känns det ibland när man läser nyheten att alltså har mänskligheten blivit tokig? Alltså det är våld och krig och det är bomber och det är liksom vansinniga dåd som människor gör mot andra människor runt om i hela världen. Och det är liksom som ett krig pågår mot alla som inte tycker som jag. De ska elimineras helst. Och jag menar, det grymma är ju det att man inte ens ber om ursäkt för att man dödar oliktänkande, och särskilt kristna. Utan man tror att man gör någon slags gudstjänst till sin egen Gud. Jag tycker det är makabert, men det är ingenting att bli överraskad över. För det är någonting som Bibeln, som Jesus till och med säger. Ni ska inte bli förvånade när det här händer. Men dagarna är onda. Och vi har liksom också där olika sätt att hantera det här. Ibland blir man liksom så trött på alla dåliga nyheter så man vill helst stänga av och bara vara i sin lilla bubbla, i den lilla idyllen i Sibboskogarna. För det är möjligt. Det är bara att stänga av nyheterna och inte titta på dem och titta hellre på någonting lättsamt och trevligt. Där människor är snälla med varandra. Och det behöver ju också naturligtvis få något sånt i oss. Det är inte fel på det sättet. Men jag menar bara det, att samtidigt som vi kan frestas att dra oss undan från verkligheten in i vår egen lilla bubbla, så tror jag ändå den helige ande vill hjälpa oss att se världen och dagarna och människorna som de är och förstå att det finns en kallelse i det här. Det finns en kallelse för oss att samarbeta med den helige ande så att människor som går utan Gud och utan hopp i världen får höra om Jesus. Men dagarna är onda. Det kommer också, jag menar, han räknar ihop det här lite och försökt förstå hur systematiskt faktiskt just nu de kristna förföljs i världen. Om man räknar med att det är 100 miljoner kristna som lever i länder och sammanhang där man blir förföljd, där man måste liksom anpassa sig efter de trånga omständigheterna där människor förföljer en helt enkelt. Man får inte gå i utbildning till exempel för att man är kristen, eller man får inget jobb för att man är kristen. Man blir lynchad, man blir dödad, till och med händer mycket nu till exempel i Mellanöstern. De kristna får fly från många, många länder därför att det är outhärdligt, omöjligt att leva där. Och det är många andra än kristna som lider också, så det är inte bara om det. Men det är liksom en andemakt, tror jag, som verkar i många människor idag, som säger död, död, död. Bort från oss, du som inte tycker som vi. Fruktansvärt. Och vilket mänskligt lidande som pågår, det kan vi inte ens förstå. Men mitt i det här är vi kallade som kristna, som församling, att gå med den helige ande och låta våra hjärtan för det första förändras. Så inte vi går med i de här hårdhjärtades skara, utan att vi blir som Jesus, har ett hjärta som han. Det är vår kallelse, och vi har hela tiden, varje dag, ett val. Ska jag gå på mänsklighetens sätt eller ska jag gå på Jesus sätt i livet? Och vi är kallade idag att låta oss uppfyllas av anden. Varför sätter han det där, Paulus här, den här jämförelsen mellan berusa er inte med vin, för sånt leder till ett liv laster. Låt er istället fyllas av den helige ande. Varför kommer de här två sakerna liksom på något vis ihop? Och det tror jag ju att precis som vinet påverkar människors känslor, så kommer den helige ande att påverka våra känslor. Kan till och med ge oss glädje och inspiration som vi ofta längtar och behöver. Men jag tror också att det handlar om den helige ande är den som vill hjälpa oss att hantera verkligheten på ett bra sätt. Medan vinet kan hjälpa många människor att döva sinnet och inte behöva komma ihåg sina egna problem och världens problem och att dagarna är onda. Det kan man försöka liksom dämpa och döva med alkohol. Visst, massor med hundratusentals människor gör så, bara i vårt land. Men Jesus har ett alternativ. Paulus säger, låt er istället uppfyllas av den helige ande. Och jag menar att det finns en möjlighet att leva i det här livet och se verkligheten som den är, men ändå ha den här friden, glädjen, tryggheten, kärleken som kommer från Gud inifrån och som är starkare faktiskt än det hårda. En sanning som är starkare än lögnen som bedrar. En kärlek som är starkare än hatet som just verkar få väldigt framgång just nu i många, många sammanhang. Jag kunde säga en sak om det här med att låta er uppfyllas av anden. För det är egentligen väldigt, väldigt insiktsfullt uttryck tycker jag. Det är tre saker. Låt er betyder att det är ditt val. Det är mitt val. Det är vårt val om du vill bli uppfylld av den helige ande. Låt er uppfyllas av den helige ande. Det är en ständig process. Och jag tror ju att människor, och jag tror att vi har sett det liksom genom historien också, att människor kan, som Paulus säger, börja i anden men sluta i köttet. Så det går att stänga av den helige ande i sitt liv. Det här flödet från Gud kan man stänga av. Men man kan också återuppliva den, som Paulus sa åt Timoteus. Återuppliva de där gåvorna som du fick i din ungdom, eller när det var. Så det finns alltid ett hopp om att få mer av den helige ande. Och har den helige andes röst inom dig tystnat, så kan han börja tala igen när du säger, helige ande, vad vill du säga åt mig idag? Den helige ande vill tala med dig. Den helige ande vill ge dig Guds tankar. Den helige ande vill ge dig Guds natur. Eller hur? Paulus sa om att vi ska kunna bli delaktiga av Guds natur. Och hur går det till? Jo, det går bara till genom den helige ande får större plats i mitt hjärta och mitt sinne. Det är ju den helige ande som har Guds natur. Inte det jag som får, liksom har Guds natur i mig själv. Men jag får del av Guds natur genom den helige ande börjar påverka mig, prägla mig, inspirera mig att tänka som han. Det andra är det att man prioriterar den helige ande i sitt liv. Låt er istället, förstår du, istället för någonting annat. Och då kan du sätta in där i det här andra, vad som helst om du har i ditt liv som har hindrat dig från att höra den helige andes röst. Vad är det? Det är inte så många av er som låter er berusa era vin. Så jag behöver inte ta den bilden som Paulus använde här. Det var vanligt på den tiden åtminstone. Men det finns de också naturligtvis. Men det finns något annat i ditt liv kanske som du låter liksom dominera och driva dig. Och då säger Paulus, låt dig istället. Det är ett val, en prioritering i ditt liv. Först den helige ande, först Gud, först hans rike. Och sen det här, låt er uppfyllas av anden. Så kommer ni att kunna göra det och det och det. Det är en pågående process. Så att varje gång ni samlas så har ni någonting att dela med er av från den helige ande. Det är någonting som pågår hela tiden. Han kommer till oss och påminner oss. Han kommer till oss och lär oss. Han kommer till oss och ger oss sin natur. Vad säger Paulus i Efeserbrevet 6 och 17-18? Han säger, ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det här under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Och i Romarbrevet 8, 26 så hjälper också anden oss i vår svaghet. Du vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Det här talar till mig åtminstone om att vi har blivit givna både andens svärd som är Guds ord, och vi gett oss, Gud vill ge oss tungotalet som vårt bönespråk för att vi ska kunna be med anden och låta anden be genom oss. Använda vår kropp för att be det som Gud vill. Och det är ganska spännande tycker jag, det här perspektivet när man ber för något problem som man upplever i sitt liv eller andras liv. Och man vet inte vad man ska be. Och så får man be i tungor istället och säga, helige ande, nu vet jag inte vad jag ska be, men be du för det här nu så att det blir som Gud vill. Paulus han säger, be hela tiden. Be hela tiden. Be i anden. Be i anden. Bed alltid i anden. Och ibland är det anden. Jag tror att anden ibland inspirerar oss. Och vi kan be med ord så här, som anden inger oss. Naturligtvis. Och sen ibland är det tungotalet som vi ber med i anden. Alltså vi ska behöva bli frimodigare och ta till oss det här som Bibeln säger. Gör som det står, så får du som det står. Vad ska vi alltså göra? Här är sista sliden. Lite repetition av vad jag har sagt hela tiden. Det börjar med att man omvänder sig och låter döpa sig i Jesu Kristi namn. Man upplever att synden blir förlåtna. Man blir beredd. Man blir liksom beredd för att ta emot den helige ande. Och han kommer. Han kommer till dig hela tiden. Knacka på din dörr, på ditt hjärtas dörr eller på din sinnes dörr, om man tar vilken bild som helst. Sen har vi den här uppmaningen att låta oss uppfyllas av anden. Ni ska bli döpta i den helige ande. Vänta i Jerusalem, ni ska bli döpta i den helige ande. Det är någonting speciellt som Jesus är så mån om att förklara för lärjungarna. Jag har gett er ett uppdrag, det här uppdraget är långt utöver det som ni själva kommer att klara av. Men ni ska få kraft, därför att den helige ande ska bo i er. Sen säger Paulus här, be alltid i anden och anden ber med dig. Och anden suckar till och med utan ord, men han frambör inför fadern det som är enligt Guds vilja. Sen finns det några bibelord till från 1 Thessalonika brev 5:19, där det står om att släck inte anden. Jag tror det här är kanske för oss som har varit med ett tag bland de viktigaste uppmaningarna idag. Det är att du inte ska släcka den helige ande i ditt liv. Utan när den helige ande vill komma till dig och tala till dig genom ordet, i bönen, i gudstjänsten, i gemenskapen. Det finns många sätt där han ger saker till oss som han vill undervisa oss om. Släck inte anden i ditt liv. Släck inte anden i ditt hjärta, i ditt sinne. Utan istället be om att höra hans röst bättre. För Jesus sa ju om den helige ande, av mitt ska han ta och tala om det för er. Av det som jag vill ge åt dig, det kommer den helige ande att leverera. Du behöver ta emot den helige ande, leva med den helige ande, tala med den helige ande, lyssna till den helige ande. Det är det egentligen det kristna livet som Jesus har tänkt det. I 1 Korinthierbrevet 12 och i kapitel 14 också så står det ju om nådegåvorna. Och Paulus han uppmanar oss att sträva efter att få de här. Och det har blivit en växande längtan hos mig att vi ska få se mer och mer av de här nådegåvorna i funktion också i den här församlingen. Vi har lite smått, men vi kan få mycket mer. Men jag tror vi behöver vara aktiva och låta oss uppfyllas av den helige ande. Be om de här. Så att vi också får se dem i praktiken i vår gemenskap. Galaterbrevet 5 talar om att vandra i anden. Och det är kanske det som är på något vis hela poängen. Att vi aldrig går ensamma, vi aldrig sysslar med vårt eget. Utan själva verket hela vårt liv är nu delat med den helige ande. Vår kropp är delad med den helige ande. Vår ande är i kontakt med den helige ande. Anden ger in i vår själ tankar från Gud. Hörde du? Kan du tänka dig att du kan få tankar från Gud in i din hjärna? Hallå? Är det ingen som är glad över det? Nu är någon enstaka. Det är bra. Jag bråkar lite mer, men jag vill ha lite reaktion så där, när jag hör på vad jag säger. För ibland är det saker som man säger som är egentligen så otroligt hisnande när man riktigt tänker efter. Så man, wow, tänk att jag har fått höra om Jesus. Tänk att jag har fått höra om den helige ande. Tänk att jag har fått bli inbjuden i Guds familj. Tänk att den helige ande bor i mig, lilla mig, stackars mig. Men Gud är ju i mig. Hallå, tänk om vi kan gå ut lite så här med glädje i vårt hjärta idag och säga, Gud går med mig, här går jag och Gud, här går den helige ande i min kropp. Jag menar, Bibeln säger så, världen säger inte så, nej, världen säger gör så gott du kan och du duger ändå inte, eller hur? Eller det är skillnad på människor, vissa är bra och vissa är dåliga, det är världens tänkande. Men Gud säger, du är välkommen som mitt barn. Och jag vill ge dig den helige ande. Och vart du än går i världen, Och hur du än har det så är jag där med dig. Det kallar jag jämlikhet. Det kallar jag rättvisa. Det kallar jag nåd. Fantastiskt mot alla människor som vill och som låter sig döpas och låter sig uppfyllas av den helige ande och låter sig ledas av den helige ande och som varje dag går med den helige ande. Så jag menar, nu är det igen måndag imorgon, eller hur? Jag tycker om måndagar, det blir bara bättre och bättre. Alltså, därför att det börjar alltid här. Det börjar här med liksom en sån här insikt om att Gud är med mig. Han är med mig idag. Han är med mig ikväll. Han är med mig i måndag på morgon. Och han är med mig på måndag kvällen. Han är med mig när jag skruvar, när jag kör bil och när jag hämtar maten från butiken. Och när jag byker. Den tanken kom inte alls för mig, men jag förstår. Det är aktuellt för en del. Jag har andra som sköter den saken. Just. Ja, men precis. Alltså, det där är en fantastisk poäng. Tack för den påminnelsen. För jag tror ju faktiskt att den helige ande inte bara hjälper oss med de här andliga sakerna. Eller hur? När vi ska tala om för någon, om, berätta om Jesus, då är den helige ande nog där. Men när vi ska reparera den söndriga gräsklipparen, då är den helige ande där. Han är lika intresserad av det där som av allting annat i mitt liv, eller hur? Och tänk om vi skulle faktiskt ha det här samtalet inför gräsklipparen, eller vad det nu är som bråkar med oss. Den krånglande någonting som vi ibland eller hur? Men då får vi bara säga, helige ande, vad har du för en lösning på det här? Helige ande, visa mig. Vart är det där som jag nu har tappat bort? Det är den vanligaste bönen tror jag vi ber ibland. Helige ande, visa mig vart den där saken är. Ja. Nu ska vi avsluta här. Och tack Herren för att han har gett oss det här löftet. Han har gett oss den här inbjudan. Han har gett oss den här uppmaningen att låta er uppfyllas av den helige ande. Och det är en daglig process. Så det hjälper inte att du blev uppfylld av den helige ande och mötte Gud för 20 år sedan. Utan löftet gäller dig nu. Det gäller dig den här tiden i ditt liv. Den här dagen, den här veckan. Och ja, för alla resten av dina dagar här på jorden. Hur många eller få de än blir, så är den helige ande med dig. Och jag tror att alla som tror på Jesus har den helige ande i sig. Så det handlar bara om att säga, helige ande, jag vill uppleva mer av dig. Jag vill höra mer av dig. Och har du gåvor du vill ge åt mig, så ge dem. Och du får be, precis som den helige ande sedan inger dig att be. Men att på något sätt ta ett trosbeslut. Jag vill ta andens svärd. Jag vill läsa Bibeln och låta det mata mig med Guds ord. Jag vill be med den helige ande och i den helige ande. Och jag vill varje dag vandra med den helige ande. Därför att det är vad vi är kallade till. Och det är det enda som kan hjälpa oss att överleva och må bra i onda dagar. Vi ber.